Våren är här, tidigare än vanligt. På många ställen har snön redan börjat smälta och skräpet som göms därunder kommer fram. Men det som inte syns är föroreningarna som ligger några decimeter under markytan. Det kan vara rester från en gammal fabrik, en riven bensinstation eller ett nedlagt skjutfält som ingen längre kommer ihåg. Sådana förgiftade platser finns överallt i Sverige. Och en av de mest förorenade platserna ligger i Skåne och byn Teckomatorp. Där fanns på 1970-talet företaget BT Kemi. Fabriken tillverkade bekämpningsmedel och så småningom upptäcktes att man grävt ner fler än 1000 tunnor med gift på området. Och fortfarande, mer än 30 år efter skandalen, finns det enorma mängder växtgifter kvar i marken som kommer att kosta mellan 200 och 300 miljoner kronor att sanera. Sven Börjesson har letat sig tillbaka i radioarkivet till 1974 då BT Kemi-affären började.
Det företag som anklagas för utsläppen, BT Kemi, flyttade för 10 år sedan från Malmö till Teckomatorp i Skåne. Där har det blivit ett mycket kontroversiellt företag. Invånarna i det lilla skånska samhället har i många år klagat på företagets miljöföroreningar.
Under några år i början av 70-talet blev BT Kemis fabrik i Teckomatorp i Skåne rikskänd. Man tillverkade växtbekämpningsmedel som hormoslyr och det låg en tung doft över bygden. Ortsbefolkningen oroades och i spetsen för protesterna gick småbarnsmamman Monica Nilsson.
Vi vill ha stopp på BT Kemi. Om de skulle få vidare koncession så ställer vi ett hårt krav på att vi ska få kontinuerliga luftprover och vattenprover tagna. Har aldrig tagit luftprov, vilket de säger inte går, men det går att göra. Det är dyrt, men företaget ska själv betala det.
Monikas barn fick allergier, svullna ögon och oförklarliga utslag. Och ibland kunde hennes son Joakim få svårt att andas. Men inte bara luften var smutsig. Nedströmsfabriken fanns en trädgårdsmästare som vattnade sina planteringar med åvatten. Och gång på gång dog hans plantor. På ett stormöte 1976 bjöd Sven Munke på fisk från ån. Radion sände och programledarna erbjöds en smakbit.
Det går upp fin öring i Saxån, men den är oätlig. Det är inte ens katterna vill äta den. Det ska jag bjuda på här. Jag har här grejer med mig.
Det är inte farligt.
Nej. Det säger fabriken att det är ofarligt. Det dröjer en liten stund. Här finns till de flesta.
Fint. Det här smakar alltså fruktansvärt illa.
Ja.
Och nu, och det kommer efteråt.
Byborna hade klagat i åratal. Men fabriken slog ifrån sig och myndigheterna litade på företaget. Men sent en natt 1971 sågs en grävmaskin inne på fabriksområdet. Man hade bara grävt ner några tunnor ofarlig filtermassa, sa man. Ortsborna krävde att tunnorna skulle tas upp. 4 år senare, 1975, grävdes 200 delvis söndervittrade gifttunnor upp.
De har ju ljugit hela tiden. Som det om tunnorna, det var rena nonsens. Det var ingenting att bry sig om. Det fanns inte giftigt. Det var inte grävt ner någonting som var giftigt. Och mycket gift var det inte i det när de fick upp det.
Teckomatorp och BT Kemi var nu rikskända. Och det sattes till och med upp en pjäs om Monica Nilsson.
Har BT Kemi grävt ner tunnor med avfall inom fabriksområdet?
Det kan jag aldrig tänka mig.
Vi är jävligt lite intresserade av vad du kan tänka dig. Vi vill ha reda på sanningen!
Fabriken stängdes 1977 och företaget försattes i konkurs. Så småningom hittades över 1000 nedgrävda gifttunnor inne på området. Trädgårdsmästaren fick skadestånd, men ingen ansvarig på BT Kemi dömdes för miljöbrott. Miljölagstiftningen behöver ses över. Det tyckte bland andra distriktsåklagare John Linders.
Det är precis jämförligt, tycker jag, med den kontroll polisen har på folk som flyger iväg utrikes. Visst är nästan alla resenärer hyggliga och har inte en bomb i fickan. Men ändå genomlyser vi dem och kollar. För någon kan ha en bomb i fickan. Det är på samma sätt som jag ser det med den här saken. Det behövs alltså en mycket ingående kontroll som inte är avsedd för att innebära ett misstroendevotum mot företaget i fråga, utan bara avsedd att täcka de risker som folk i närheten kan ha.
Och så småningom skärptes också lagen. Idag, 30 år efter det att fabriken stängdes, är jorden inne på det gamla fabriksområdet fortfarande förgiftad. Saneringsarbetet har kostat staten 200 miljoner kronor och det kommer att kosta mer. 40 000 ton stinkande jord som innehåller 3 ton växtgifter ska efterbehandlas i Holland. Just nu ligger allt arbete nere eftersom Helsingborgs kommun har sagt nej till att den giftiga jorden ska skeppas från deras hamn. Nu hoppas man istället på Landskrona. Och så här sa Lars Bevmo, projektledare för det kommunala bolaget BT Kemi efterbehandling, för bara några veckor sedan.
Jag hoppas ju nu att Landskrona politikerna och befolkningen har bättre förståelse för att det här är ett nationellt problem. Problem för Sverige. Och att man har lite empati med de stackars Teckomatorpsborna som har lidit av det här under 30 år.
Det var Sven Börjesson som berättade BT Kemi-skandalens historia. Men BT Kemi är inte alls unikt. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar finns omkring 15 000 andra gamla industriområden där giftjord måste saneras. Jenny Berntsson Djurvall har begett sig till ån Viskan i Västergötland där hon stämt träff med Siv Hansson, biträdande miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som har till uppgift att inventera vilka områden som måste saneras.
Ja, det är ett jättevackert område och det är ju fint om man vill paddla eller så, så skulle man väldigt gärna vilja göra det.
Vad är det för ände där ute?
Knipa.
Eller? Ja,
det är knipa, va? Har man den kunnat
ja,
lite?
Ja,
och knipa är det.
Vi promenerar längs Viskan, några kilometer söder om Borås. Sälj och al kantar ån. Talgoxarna sjunger och det ser fint ut. Men här, där ån vidgar sig i en liten sjö, så gömmer den sköna ytan dödliga gifter.
Ja, Viskans vatten är ganska rent vid det här laget. Men om vi ser här uppe vid djupa sjön så är det ju ett par meter vatten och så sen är det 5 meter djupa sediment med olja. Så 5 meter djupt med olja och dioxiner och dieldrin och DDT, bromerade flamskyddsmedel, krom, zink, koppar.
Bara 2 meter ner här under ytan.
Ja.
I Sverige finns enligt Naturvårdsverket 80 000 potentiellt förorenade platser. 15 000 av dem kan vara så allvarligt förgiftade att de måste saneras. Det kan vara gamla sågverk där man impregnerat virke, småbåtshamnar med spill från båtbottenfärg, oljeraffinaderier och inte minst kemikalietillverkning som BT Kemi där man ju tillverkade växt- och insektsgifter. Dessutom finns det cirka 5 000 nedlagda bensinstationer som oljebolagen själva får ta hand om. Och sen så finns det marker som förorenats av till exempel Banverket, Vägverket och Försvarsmakten.
Titta förresten, det är trädkrypare, va?
Ja, jag var väldigt nära där, va? Det kan nog finnas strömstår här också.
Det är de gamla textilindustrierna, säger Siv Hansson. Främst färgerier som har gjort Viskan till den giftränna den är idag. Och det lilla liv som finns i den här delen av ån, det mår inte bra.
Vi har mätt småfiskar då, småabborrar som är 1 eller 2 år gamla. Och där finns dieldrin och DDT i dem då. Det finns inget utsläpp idag utav dieldrin eller DDT, utan det kommer från botten.
Men skulle du äta den abborren som du just pratade om?
Nej, en kvinna i fertil ålder ska inte äta det här överhuvudtaget. Och de som fiskat här i djupa sjön, om man nu får någon fisk då, så säger de att den luktar och smakar väldigt illa utav... Ja. Kemikalier helt enkelt.
Men är det inte det här som är lite frädigt? Så att vi är på ett väldigt fint ställe. Det luktar inget, det syns inget. Här simmar liksom lite både skrak och änder och det verkar så harmoniskt så.
Ja, och då tycker folk att ja, men Viskan är ju bra nu. Om vi ser på djupa sjöns botten så finns det ju nästan inga bottenlevande fauna där. Det finns inga djur. Vi har gjort bottenfaunaundersökningar men de blir inte så mycket djur så att man får inte så mycket djur som man kan räkna statistik på det ens.
De kemikalier som på 60- och 70-talen släpptes rakt ut i ån färgade den i regnbågens alla färger. Ja, den till och med kallades sju färgernas å. Och nu ligger gifterna samlade i lösa sediment. Och det läcker till markerna omkring och det rinner ut i havet. Långt ut från kusten så kan man hitta kemikalier. Och många av dem är oerhört farliga, berättar Siv Hansson.
Dioxiner som vi tycker är det värsta ämnet då. Det är då stör immunförsvar, det är cancerogent, det har en hormonell påverkan. Vilket gör att det kan störa fortplantning, det kan störa utveckling överhuvudtaget, olika utvecklingsfaser. Till exempel på foster och ge fosterskador.
Kvicksilver pratar man också.
Kvicksilver har vi inte så mycket här, men kvicksilver har vi på många andra ställen.
Vad är det för det är som är så
framförallt är det nervskador där. Det stör ju också hormonsystem och så här nervskador. Och framförallt i väldigt låga halter kan det störa fosterutveckling då. Och fortplantning och även där då. Och beteendestörningar när barnen blir vuxna sen.
Några mil västerut ligger Göteborg. Stan är till stor del byggd på gammalt fyllnadsmaterial. Det är allt möjligt. Grus och schaktmassor och gamla sopor. Och så har staden en viktig industrihistoria. Så föroreningar de kan dyka upp var som helst man gräver, säger Anders Svensson som är miljöinspektör i Göteborgs kommun.
Man får utgå från den möjligheten, eller den hypotesen att det finns en risk i, att det kan vara förorenat var som helst, i centrala stan framförallt då. Och innan man vet det så man får alltså undersöka helt enkelt för att kontrollera det.
Men storstan har en fördel. De höga markpriserna gör det helt enkelt lönsamt för privata bolag att sanera förorenad mark. Så här i Göteborg, liksom i Stockholm och Malmö, renas markerna i snabb takt, säger Anders Svensson.
Ja, det är ju mycket positivt. Det händer mycket saker fort också. Så att exploateringen och den här konjunkturen gynnar ju naturligtvis det här efterbehandlingsarbetet. I alla fall i storstäderna då. Marken är återvärd, centrala städerna.
Beroende på vad man ska bygga på en tomt så ställs olika krav på hur ren marken ska vara. Om det ska byggas bostäder och villor där barn ska leka och man kanske ska kunna odla lite, då är kraven stränga. Och då kan man välja att bygga en parkeringsplats där föroreningarna är många. Så slipper man sanera. Man asfalterar istället. Eller så flyttas den nedsmutsade jorden till en tomt där man ska bygga industrier. För där är kraven lägre. Så föroreningarna de flyttas alltså runt. Kommunerna och företagen som bygger de är skyldiga att ha koll på det här skyfflandet av jord hit och dit. Men det finns ingen myndighet som har helhetskoll på vart de förorenade jordarna egentligen tar vägen. Riktigt smutsiga jordar, de måste tas bort helt och hållet. Antingen deponeras de, eller så renas de. Peter Skruv jobbar på återvinnings- och avfallsföretaget Renova. Och de kan ta hand om giftig jord.
Här har vi stora hallen då för som är till föreningen av jordarna från början i första hand. Tjena!
Ja. Du är dåligt hör.
Ja, precis. Här, vi ska gå runt och kika lite och bara titta på förloppet här i hallen så att säga.
På den här anläggningen utanför Stenungsund lite norr om Göteborg tar de emot oljeskadad jord och den renas på biologisk väg. Peter Skruv förklarar hur det går till.
Det som vi gör med jordarna är att vi blandar upp dem med strukturmaterial, träflis och så stallgödsel ifrån häst. Då har vi några kontrakterade gårdar här nära hästgårdar som vi får.
Men stallgödseln innehåller bakterier som ni vill ha?
Ja, det gör det. Helt klart. Kan vi gå fram och kika här. Så det här är ju inte speciellt lerig jord, just den som är här, utan den har ju en viss struktur redan.
Ja, det som händer är saksamma som i vilken trädgårdskompost som helst. Bakterierna äter upp kolföreningarna, i det här fallet oljerester. Men man blåser dessutom in syre i jordhögen så att bakterierna ska jobba snabbare.
Vilket liv det är av trutar och måsar.
Det är helt vitt på golvet.
Det var trucken som försvann och då blev det liksom bara kalas här borta i en sopp här.
Som för allt annat så finns det en marknad för föroreningar. Och mycket av de giftiga jordarna de exporteras till deponier i Norge, Danmark och som i fallet med BT Kemi till Holland. Man kan också tvätta jorden fri från tungmetaller och andra gifter. Men oavsett vilket man väljer så är det väldigt dyrt. Och även om man har fått jorden ren, som den som hanteras här i Stenungsund, så är det inte säkert att man vågar använda den i alla fall, säger Peter Skruv.
Så i princip skulle man kunna använda de här massorna på så kallad känslig mark då.
Vad är det? Villaområde?
Ja, villaområde, bostadsområde, den typen. Men vi väljer ändå inte göra det, för man kan ju inte analysera allting. Man kan ju bara göra riktade analyser. Och då kan det ju vara så att, att det kan finnas någonting i den här jorden som vi inte analyserar. Och så får vi reda på det i efterhand. Och det blir ju inte bra då, om man har använt den på något ställe.
Det finns som sagt ingen som har helhetskoll på hur mycket av jordarna som deponeras, hur mycket renas och hur mycket återanvänds. Peter Skruv kan bara tala för sitt företag. Och de får inte in särskilt stora mängder, säger han.
Det är nog egentligen ingen stor del med tanke på att vi tar emot inte mer än 20 000 ton per år i alla fall. Och det finns ju enorma mängder förorenade jordar.
Varför är det så?
Det är dyrt att rena jordar.
2050 är det sagt att vi ska ha undersökt och åtgärdat alla förorenade marker. Av de platser som Naturvårdsverket har koll på så har minst 69 objekt åtgärdats eller så saneras de just nu. Och våra gamla försyndelser kostar. Enligt Naturvårdsverket är prislappen på en sanering i snitt 40 miljoner kronor. Men stora projekt som BT Kemis gamla tomt och som Eka-projektet i Bengtsfors, där man städar efter en gammal klorgasfabrik just nu, de har båda hittills kostat mer än 200 miljoner kronor. Vardera. Vem har då ansvaret för att de förorenade markerna saneras? Företaget som skitade ner, naturligtvis, om man kan hitta det och om det finns kvar. I annat fall blir det kommunens ansvar och de kan i sin tur söka statliga pengar. Regeringen har anslagit 397 miljoner för 2008. Det är 100 miljoner mindre än förra året. Pengarna räcker alltså till ungefär 10 saneringsprojekt om året, eller i värsta fall till bara 2. Och det finns alltså 15 000 platser som eventuellt behöver saneras. Och då talar vi enbart om Naturvårdsverkets lista.
Det är väldigt gammal fin kulturmiljö också. Med fördämningar och gamla fördämningar på andra sidan. Det är en väldigt gammal byggnad.
Jättefin.
Det var kraftverk förresten. Det är en valv där. Ett gammalt, riktigt gammalt kraftverk.
Vi är tillbaka vid Viskan. Inräknat alla industrier i Västra Götalands län så är den en av de största utsläppskällorna i länet. Men det är upp till Borås kommun att se till att den saneras. Och även om det finns statliga pengar så måste kommunerna själva stå för en slant, berättar Siv Hansson på Länsstyrelsen. Och då kan säkert dyra saneringar som den av Eka i Bengtsfors avskräcka, tror hon.
Och sen blir det då, om man inte hittar någon ansvarig så får man söka pengar hos Naturvårdsverket. Och då är det kommunerna som söker bidrag för det. Och då ska kommunerna stå för 10% också av kostnader både för undersökning och åtgärd. Och det är lite svårt för dem att göra det.
Kan det hämma dem att vilja göra det här, tror du?
Ja, det gör det. Det hämmar helt klart. En del kommuner vill ändå, men många kommuner vill inte. Och för en sån liten kommun som Bengtsfors, nu fick de inte betala 10%, men för dem 10% på 200 miljoner, det är liksom helt omöjligt alltså.
Vi släpper inte längre ut DDT och kvicksilver, får man hoppas. Utsläppen idag kommer inte så mycket från fabriker utan de finns istället i det som vi köper och använder. Som bromerade flamskyddsmedel. De finns i allt från kläder till tv-apparater. Och det kommer hela tiden nya kemikalier, nya gifter som vi inte har koll på. Om 20 år, då har vi fortfarande kvar en mycket stor del av de gamla gifterna i naturen. Och då vet vi också vad vi inte skulle ha släppt ut idag, tror Siv Hansson.
Men det är ju så att när ett ämne kommer så tar det ett tag innan man hittar isbjörnarna. Och sen så tar det ett tag att byta ut. Och den perioden är ungefär 30 år om man ser på PCB eller man ser på freonerna, ozonskiktet. Man ser på bromerade flamskyddsmedel. De börjar användas ungefär i slutet av 70-talet. Och förbuden börjar komma nu för några år sedan.
Men så du menar att om 30 år, om du fortfarande jobbar då och jag fortfarande jobbar då, så gör jag ett reportage fast om andra ämnen än idag?
Det är mycket möjligt, skulle jag tro, faktiskt. Jag hittade mina gamla papper, några föredrag jag hade hållit på 80-talet. Och det var ungefär samma sak som jag skulle hålla idag. Och då börjar man ju undra.
Sist hörde vi Siv Hansson som är biträdande miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Reporter var Jenny Berntsson Djurvall. Och man kan ju undra hur det är idag. Begås det fortfarande lika grova miljöbrott som till exempel det som hände i Teckomatorp? Jag passade på att fråga förra veckans gäst Björn Gillberg, som var den som lyckades föra BT Kemi-affären till domstol där företaget tvingades betala miljonskadebelopp. Vad tror han, grävs det ner nya gifttunnor idag?
Det är jag övertygad om, därför att det är så lätt att förbli oupptäckt. Det bedrivs ju ingen som helst, ska vi säga, polisiär spaningsverksamhet för att upptäcka sånt här. Och sådana här skandaler som BT Kemi, om du tar det nu, och en del andra, de har genomgående avslöjats i kraft av att det har råkat vara någon eller några störda grannar. Ofta har de klagat för döva öron länge innan myndigheter tvingas ingripa. I det här fallet var det ju vår skadeståndsprocess mot bolaget som ledde till att det rullades upp.
Björn Gillberg, chef för Miljöcentrum. Då säger jag välkommen till Helena Durés, kriminolog som forskat om miljöbrott. Håller du med Björn Gillberg om att det förmodligen fortfarande grävs ner en massa gifttunnor i Sverige?
Det gör det säkert. Det är klart att det fortfarande begås miljöbrott.
Men upptäcks de då? Har vi större chanser att upptäcka dem då?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte det?
För att det finns ingen... Man brukar ju säga att miljöbrott är spaningsbrott. Det krävs att man kontrollerar och ger sig ut och letar efter dem. Det är bara i undantagsfall som det blir några uppenbara konsekvenser som de kan se. Och vi har ingen miljöspaning idag. Vare sig från polisen eller från den kommunala sidan.
Så det är fortfarande så att det är mest av en slump som sådana här brott kan upptäckas?
Det kan man nog säga.
Varför har vi ingen miljöspaning?
Nej, det finns inga resurser. För att det systemet fungerar ju så att det bygger på egenkontrollen. Och kommunens tjänstemän som så att säga ska se efter att företagen följer de här reglerna, de har inte resurser till att idka spaningsverksamhet, utan de kan kontrollera de miljörapporter som kommer in och göra föranmälda besök kanske en gång om året. Och inte ens en gång så ofta på de verksamheter som bedriver miljöfarlig verksamhet för att kolla lite hur verksamheten bedrivs.
Det där att företagen ska kontrollera sig själva, alltså det jämförde Björn Gillberg med ungefär att det är som att man, om man kör rattfull, då ska man ta ett test på sig själv och skicka in till polisen.
Mm.
Det låter ju väldigt bakvänt.
Mm. Å ena sidan, det är kanske inte något fel att ha egen kontroll, för att det så att säga, företagen tvingas ju att hålla kontroll över sin egen verksamhet, och utgångspunkten i det här systemet är att de flesta är laglydiga, som man säger, som de sa i det här gamla reportaget, hyggliga medborgare som vill följa reglerna. Men man kommer ju inte åt, inom citationstecken, skurkarna med det systemet.
Nej, man kommer ju inte åt de som vill fuska.
Nej.
I Sverige har ingen satts i fängelse för miljöbrott sedan 1996.
Mm.
Hur kommer det sig?
Ja, det finns många skäl till varför man inte dömer någon till fängelse. Dels är det ju ofta lång period efter att man själva brottet har begåtts. Det handlar om att man kanske inte, den som är ansvarig för de här brotten sitter högre upp i en företagsledning. Så det är liksom ett avstånd från själva handlingen till den som har begått brottet. Och sen så tror jag också att det är så att man, det är en attitydfråga. Man har svårt att förstå konsekvensen och förstå hur allvarliga konsekvenser den här typen av dåliga rutiner hos verksamheter, vad det leder till i förlängningen för människors hälsa och skador på våra gemensamma tillgångar.
Men det låter ju inte som att vi har en sån skarp miljölagstiftning då på det här området. Den skärptes ju förra året. Vad hände då egentligen?
Ja, det är lättare numera att fälla för brott, även om fortfarande har ju uppenbarligen inte praxis ändrat, alltså att straffen ligger fortfarande på väldigt låg nivå. Så att det handlar ju om bland annat då att i och med att det är så låga straff så prioriteras det inte inom rättsväsendet, eftersom där är det straffvärdet som får bestämma vilka, vad man så att säga, tar upp i första hand och vad man lägger mest krut på.
Men du, vi har någon uppgift här att det är ungefär 130 personer som döms per år för miljöbrott, och de får då mellan 40 till 60 dagsböter. Mm. Det är lika mycket som det kostar då att snatta för 200-300 kronor. Det låter ju inte klokt.
Nej.
Hur kan det vara så?
Ja, det är ju för att ofta är det ju som, det som jag sa, att det är lång väg från när brottet utfördes till att domen fall, och det var kanske inte verksamhetsföreträdaren som släppte ut, utan det var någon längre ner i organisationen, så att, säga, ansvaret tunnas ut på vägen.
Men vad får det här för konsekvenser för alltså miljöbrott och de som är inte är så varsamma om naturen?
Jag vet inte om det stora problemet egentligen är att det döms för låga straff. För det första måste ju vara att det är väldigt få brott som kommer in i systemet.
Få som upptäcks alltså?
Ja, precis.
Men alltså det finns 20 miljöåklagare i Sverige, det finns ett antal miljöpoliser. Vad gör de då? Gör inte de det här jobbet?
Det gör de säkert, men de gör inte bara vad de vill att de ska göra. De har en chef, de också, som bestämmer hur de ska prioritera sitt arbete. Och då beror det på vem man har som chef. Att vissa kanske tycker att det är jätteviktigt med miljöbrott om man får jobba jättemycket med miljöbrotten, medan andra tycker att det här kommer i sista hand och man kanske får ägna en väldigt liten del. Bara för att man är miljöåklagare eller miljöpolis betyder inte det att man ägnar hela sin arbetstid åt den här typen av brott.
Men hur ska prioriteringen kunna ändras då? Alltså hur ska den här typen av brott bli viktigare?
Ja, det är att man förändrar attityden, uppgraderar så att säga, att man förstår vad det handlar om. Att det handlar inte om att det är att man förstör någon liten jordplätt eller att det är synd om några djur, utan det handlar om att man förstör gemensamma tillgångar, man försämrar möjligheter till en bra livskvalitet hos människor, och att man även kan tänka på ett annorlunda sätt. Alltså att, för nu, om man inte kan se en direkt effekt, jag menar ett utsläpp i sig, man brukar ju ta Östersjön som exempel, kanske just det utsläppet inte förorsakar någon katastrof, men tillsammans så orsakar alla utsläpp en katastrof. Och inom andra områden tänker man, jag menar, om du tittar på skattelagstiftningen så behöver ingen bevisa att nu är det någon som inte kommer få sin operation genomförd för att vi har fått in för lite pengar, utan det spelar ingen roll. Där är man mycket väl medveten om att det är att alla betalar in sin del så att säga, som är viktig att upprätthålla så att säga, den laglydnaden. Och man kanske måste börja se på miljöbrotten på samma sätt, att alla verksamheter håller sig till reglerna som ger den gemensamma effekten.
Men du, när du har i dina undersökningar pratat med svenska företag, hur allvarligt ser de på miljöbrott?
De jag har pratat med tycker att de vill absolut följa regler så länge man vet att alla andra är tvungna att följa regler. Och då är det väldigt viktigt att man tror på att det finns en tillsyn, för det här handlar om konkurrenskraft. Och de menar ju att de som inte följer reglerna, de ägnar sig åt illojal konkurrens. Men vet man då att risken att upptäckas är knappt större än noll, och man ska lägga offerter eller annat, och man vet att de här andra har en ganska stor ekonomisk fördel i att inte bry sig om att investera i något extra filter, eller att de stänger av den här reningsprocessen som kostar en massa pengar när ingen ser och så vidare, då blir det naturligtvis svårare att motivera att följa reglerna.
Tack Helena Durés, kriminolog som forskat om miljöbrott. Miljölarm är slut för den här gången. I nästa program ska vi ta oss an det nu helt överskuggande larmet om den globala uppvärmningen.
Vi har skreddynamik på Arktis och på Antarktis och på Grönland, och is som rasar ut. Vi har orkaner och cykloner, översvämningar som skördar tiotusentals liv varje månad runt om i världen. Det är nu det måste hända, vi kan inte vänta.
När det gäller klimatfrågan, nu har det kommit till en punkt och nu kommer man då verkligen att försöka vrida in det här. Och det är på sätt och vis värre som jag ser det då, att man verkligen ska skära då 30% i koldioxidutsläpp. Och jag menar att inte det behövs.
Är klimatlarmet överdrivet, eller gör vi kanske alldeles för lite åt den skenande växthuseffekten? Hör vad miljöminister Andreas Carlgren tycker om en vecka samma tid. Tekniker idag var Andreas Eriksson, producent Johan Bajendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.